Välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt där vi listar helgens stora fotbollssnackisar och alla andra stora händelser som har skett. I dagens program så får vi bland annat prata med Jonas Eriksson, domar Jonas, om vad domare tjänar för en riktigt stor match. Och så lite om nya regler som är på gång att implementeras. Disco Kristoffersson från Aftonbladet, han berättar anekdoter om AIKs psykolog och inte ett helt lyckat resultat där. Och så laddar vi för en fotbollssommar när det ska avgöras i Europamästerskapen. Vi som gör det här heter Micke Leijonryde, Jonas Nilsson och Therese Strömberg. Och ja, nu är Premier League-säsongen avslutad.
Jajamän.
Jag upplever lite som att Arsenal spelade bort sig från titeln och gav den till City.
Vad tänker du då?
Men de hade ju chansen och ledde ju hela vägen nästan in i mål. Och sen var det City som kom åt ordet slut.
Du pratar om förra säsongen nu.
Nej men så här, vänta nu. På Etihad, när Arsenal möter City och de håller igen lite grann och kan ju faktiskt gå för att vinna på Etihad, men de vill ha en poäng, de vill bara inte torska. Har de gått för det där så kan man vara efterklok och säga, då hade de tagit titeln om de hade haft modet på Etihad.
Ja, men lite så. Jag känner att de spelade liksom guldet till City.
Jag håller verkligen inte med. Jag tycker att den här säsongen känns som att Arsenal har verkligen gjort precis allt de kan för att ta titeln, till skillnad från förra året. Och sen så bara räckte de i slutändan inte till. Det finns ju också så här, ja, men de förlorade mot Aston Villa här under våren. Man kan peka på den matchen. Mm. Man hade en period under, var i mellandagarna där, 23 fram till nyår när de...
Det var den 27 augusti klockan 16.
Som de inte vinner. Det är 3 raka matcher där som de inte vinner. Den perioden finns också, men jag menar, det här var ju, jag menar, Manchester City har gjort långt ifrån en perfekt säsong.
Haaland borta.
Liverpool var ju med en bra stund de också. Alltså jag håller inte med om att Arsenal har gett någon titel till City i år, absolut inte.
Då är det en förbannelse att Arsenal är så här bra och just i den här perioden så råkar det finnas ett lag som är ännu bättre. Lite grann som när Thomas Johansson, världens bästa brottare, tungviktare, svensk från Kiruna, var skitbra. Men det fanns en ännu bättre, Karelin, som kastade runt han som en vante i 5 år, så han vann ju knappt några titlar. Mm. Det är ren otur att Arsenal är så här bra när det finns ett lag som faktiskt är ännu bättre.
Lite så som man, eller som vissa har pratat om Zlatan under hela hans karriär. Att det kanske var att Zlatan inte pratas om liksom vitt och brett som en av världens bästa fotbollsspelare för att han också verkade under samma tid som Messi och Ronaldo.
Ja, så kan det vara. Ja. Så kan det vara.
Men jag tycker det är klassskillnad på Messi, Ronaldo och Zlatan.
Ja, det kan du få tycka.
Framförallt alla engelska titlar Zlatan vann.
Våran ljudproducent Ragge har satt ihop ett litet collage.
Ragge har ju också otur, han är ju jättebra, men det finns mycket bättre producenter, va, just nu.
Han verkar ju fel tid. Ja. Han har satt ihop ett ljudcollage i alla fall, så vi alla ska minnas tillbaka på den säsongen som har varit i Premier League.
Bollen in och skruva.
How the hell this goal stand up? I feel embarrassed.
What a baby. What a big baby. Just get on with the game, baby.
It's been my dream my whole life, so now it happened. And it was a beautiful day.
I'd rather dig up my dead rabbit and put that in charge of Manchester United than give the job to Gareth Southgate.
Sweden rejected VAR.
I'm leaving now.
Believing is an active act. You have to do it yourself. I just said be happy. You did it.
Jesus Christ!
Paul can't speak! Paul can't speak!
Jag sparkar på benen så hon skriker ut barn. Åh, jag har inte sparkat. Du är jävla skådespelare.
Are you sober enough to do this, Jamie?
I've had about 8 pints in a yellow ball.
They're far gone! Och det ges all bäst!
Give it, yes, drive
never seen it! I don't want to fucking do this anymore!
Wait, the process
on. The decision was offside. What?
And I will never walk alone again. Thank you for that. You are the best team in the world. Thank you.
Och få en touchback. Åh, det där är ju då, men jag måste få frispark eller straff eller någonting. Vad fan, res på benen för fan, gubbjävel, skriker direkt hemma.
Det är lite av en final extra. Dels är det ju säsongsavslutning för 90 minuter plus tilläggstid.
Den viktigaste finalen.
Kanske så.
Final där... också, det är ju löningslördag.
Precis, bara det. Mm. Och så ska det spelas massa fotbollsfinaler också. Bland annat FA-cupfinaler. Du har räknat upp till, vad sa du?
Nej, men på kupongen så är det galet. Det är 5 cupfinaler. Engelska, skotska, tyska med lilla Kaiserslautern. Damernas Champions League-final och grekiska cupfinalen inför tomma läktare. Det trodde man ju inte. Grekerna är ju så skötsamma på läktarna.
Men är det för att det har varit stök?
Ja, Panathinaikos mot Aris som är stökgäng. Tomma läktare.
Där ser man. Mm. Vi riktar lite blickfång mot match nummer 1 på kupongen. Det är City mot United. Ett äkta Manchester-derby alltså. Kanske en chans för United att få lite upprättelse från en brutalt usel säsong.
Svårt att få upprättelse efter den här säsongen, skulle jag säga. Och det handlar inte bara om de sportsliga prestationerna, utan det är allt som har pågått. Allt från att, men jag har till och med glömt att de alltså på allvar försökte i höstas att foga in Mason Greenwood i den här truppen igen. Att de trodde att de skulle liksom kunna ta tillbaka honom och spela med honom. Och sen så liksom sportsliga prestationer, allting som har varit med Ten Hag, med Anthony, med, alltså nej.
Greenwood, de var ju alltså anklagade för massa kriminella dumheter.
Greenwood hade alltså kört mot rött ljus utanför Old Trafford. Vi kan väl stanna vid det.
Nej, det var värre än så.
Illa, absolut, det var illa. Det var misshandel bland annat av flickvän.
Misshandel av supporter också från United. Får jag bara fråga en sak? Har de inte sämst poängskörd historiskt i Premier League också?
Jo, exakt. Någonting. Ja. Nu, jag minns inte exakta detaljerna, men det är en historiskt usel säsong rent poängmässigt.
Ändå säger United, Ten Hag sitter kvar även om vi torskar cupfinalen. Så märkligt allting.
Du, Thomas Tuchel, Bayern Münchens avgående tränare, är ju den som ryktas ta över om man nu...
Enligt Hent Extra, ja.
Jag ringde till.
Ja, men jag tror absolut att United hade velat få in Tuchel. För Tuchel är ju, det har blivit stökigt för honom, men det är en bra tränare. Mm. Däremot så är frågan om han är lite för, alltså är han lite för bråkig för United? Alltså det är lite för... Det är för mycket liksom konflikt och gnissel internt i United för att en sån tränare... tror jag ska kunna komma in och få... Å andra sidan kanske han får... Alltså han vann Champions League med Chelsea. Varför skulle han inte kunna ta en topp 4 med United?
Men han är ju ingen familjeterapeut. Han bråkar sig ur Chelsea, han bråkar sig väl ur PSG från början. Och Bayern München var väl också massa tjafs. Så att det inte... Jag vet inte.
Det som är att United har ju redan... Alla kommer ju få 25% lönesänkning för man missade Champions League. Nu står det ju en Europa League-plats på spel.
Absolut.
Om de nu spöar City i den här finalen.
Mm. Och det är ett ganska stort om, skulle jag säga. Ja. Det är ett stort om understruket.
Okej, okay, ja. Men kommer de ha någon chans?
Absolut.
Det blir guld!
Vet du vad? Det här kan gå till en förlängning och kan vad som helst hända.
Jag vill bara säga, de har ju chansen på dubben. Uniteds damer tog ju faktiskt en finalvinst mot Tottenham. Så att, heja United då!
Ja.
Härligt med löningslördag.
Det är det. Någon som firade lönen i förskott, det vill säga igår, var ute på Rose. Bakis idag skulle varit i studion nu på... Nej, Jonas Eriksson, våran favoritdomare. Du är lite krasslig idag.
Ja, men lite grann. Inte farligt. Men jag kan säga så här, Rose 4, stänga stället. Det har hänt någon gång, det kan jag erkänna. Men det var länge sedan. Väldigt länge sedan. Jag tror det var en idrottsgala 2016 kanske det var.
Ja, de förlorar sina rättigheter till att servera sprit efter det. Det stämmer. Året stämmer.
På grund av det.
Ja. Tillståndsmyndigheterna. Vi har noteringar från 2016. Han snubbe, han var helt beyond all. Lite mancold ska vi väl...
Ingen fara, exakt.
Du, vi brukar alltid köra en liten pest eller kolera med våra gäster som är med i det här. Frågan till dig idag, som domare, pest eller kolera, som domarkollega, Bojan Djordjic eller Pontus Wernbloom, vem skulle du helst döma en match med?
Alltså det är en otrolig... Jag skulle gärna ha med båda. Det skulle vara ett jäkla härligt tugg att ha dem. Men om jag måste välja någon av dem så väljer jag nog Wernbloom. Han spelade fulare än Bojan. Bojan var ju jäkel på att snacka. Ja. Men Wernbloom, liksom, han spelar ju fult dessutom. Så jag tror att han skulle lättare isolera och se det här fula spelet. Sen att Bojan är snabbare i käften och mer verbal och skulle kunna svära på lite andra språk än göteborgskan. Det tror jag nog talar till Bojans fördel.
Men du, grymt. Det börjar närma oss EM i alla fall. Jag har en EM-sommar att se fram emot. Vad är dina tankar kring det?
Ja, men det är ju en dröm varje gång det är mästerskapssommar. Och nu är det ju ett tag sedan, för att VM i Qatar gick ju i november-december. Och att jag och Therese får krypa in i den där EM-studion och prata fotboll i en månads tid. Se alla matcher och hänga med i hopp och förtvivlan. Såklart tråkigt att vi inte har Sverige med. Det saknar en dimension. Det blir lite fattigare såklart. Men det ska bli så otroligt häftigt att se de här landslagen. Återigen, vad har hänt sen senast? Det är nästan bara 1,5 år sedan vi fick se VM i Qatar. Vad har hänt? Vilka har utvecklats? Mm. Vilka är nykomlingar som sticker upp och utmanar de andra? Och hur går det för de här favoriterna som man alltid tror ska vinna?
Vilket lag vinner och vilket land blir den stora skrällen?
Oj, ja, men jag har ju svårt att bortse från Frankrike alltid. Jag tror att Frankrike har en otrolig... De har en fantastisk trupp och alltid där uppe. Så ska jag tvingas sätta mina pengar på någonting, så sätter jag på Frankrike. Å andra sidan ska man veta, de senaste mästerskapen jag har jobbat sedan 2018 på SVT, så har jag aldrig prickat in rätt vinnare. Så förmodligen
jag kommer tvinga dig, Jonas, att stå kvar vid det här när vi sänder våra första matcher där den 15 juni. Om du säger någonting annat när Pops frågar vilka vinner, så kommer jag säga, Jonas har redan sagt Frankrike.
Ja, då får jag en spark under bordet här såklart.
Men Jonas, du har ju dömt en del mästerskap.
Men skrällen då? Vi vill ha en skräll.
Ja, skräll också.
Ja, men jag har svårt att se en skräll. Statistiskt sett och historiskt sett, ja absolut, vi har haft Grekland en gång i tiden som har lyckats vinna ett mästerskap genom att parkera en buss och ha en otrolig tur med silver goal och var tusan som ledde dem hela vägen fram. Men visst, det kan, ja, vi hade Wales 2016 som nådde en semifinal. Den dömde jag mot Portugal. Men det var också inom en rad slump. Och fotbollen nu för tiden är ju riggad så. Riggad inte så att det är produktion och liknande. Men systemet är ju förberett så att de bästa lagen ska vinna. Vi utökar trupperna från 23 till 25 spelare. Och det är klart att de stora nationerna spelare 24-25 är bättre än de små. Vi har utökat antalet byten till 5 konstant, permanent, nu sedan något år tillbaka. Och det är klart att de stora länderna har bredare och bättre trupper. Det innebär att de har statistiskt sett ännu större chans än tidigare än vad som har funnits.
Vi har pratat om att vi närmar oss en EM-sommar. Det är härligt. Du har dömt en hel del mästerskap. Men vi pratar också om, och du själv är ute och pratar en del i olika shower om det här med vilken domare som dömer vilka matcher. Kan du inte ta lite om det? För det är inte helt glasklart alltid.
Nej, det där är speciellt. Vi tar ju för givet att det finns en domare och att han eller hon kommer från ett neutralt land och att han eller hon gör exakt vad man ska. Det här mästerskapet i Tyskland som är framför oss kommer dömas bara av herrar. Den enda kvinnan som fanns när vi åkte till Qatar, Stephanie Frappart, hon är petad. Hon får inte döma längre. Och vissa tycker att det är för jäkligt att hon borde ha varit där av kompetensmässiga skäl, och vissa tycker att det är skönt att hon inte är hemma där. Och vi vet ju inte riktigt hur bra hon är. Betyg från domare är ju aldrig transparenta. En serietabell vad gäller lag vet man om hur många poäng och hur många mål och vem som gjorde. Det är väldigt tydligt, men domarvärlden har sin egen lilla hemliga agenda där man mörkar och gömmer betyg. Och mycket för att man ska kunna tillsätta de domar man själv tycker är bra på många olika sätt.
Okej.
Vad är det de här olika sätten man tycker domare är bra på då?
Nej, men vi kan ta ett ganska enkelt exempel. Vi har ju Champions League-final som spelas om en vecka. Det är Europas finaste match varje år. Den tillsammans med Europa League-finalen är de viktigaste matcherna för en domare att få, helt enkelt. Sedan 2017 har det spelats 16 finaler. Och 4 av de finalerna har dömts av slovenska domare. Det är sensationellt. Slovenien är rankat 55 i världen. Slovenien har före 2017 inte haft en enda stor final. Och då kan man tänka sig, vilken utveckling av domarna. Fantastiskt, vad hände? Ja. Eller också lägger man ett likhetstecken med att Alexander Čeferin blev president i UEFA 2017. Ja. Och att det påverkar domarnas uttagningar. Sen får alla dra sina slutsatser om de har Europas bästa domare. För titta på länder som England, Tyskland, Spanien, Italien. De har en final. Och lilla Slovenien får 4. Och då kan man såklart lägga ihop att det finns en viss politisk koppling till vilka matcher som tilldelas domare.
Man kan ju också tänka... man kan ju också tänka att Slovenien har ju liksom aldrig haft ett lag i någon av de här finalerna, så att de är automatiskt opartiska. Eller?
Nej, men så är det. Det är klart att det är en fördel. Och när jag dömde att vara från Sverige var tur, för att det fanns inga svenska lag som befann sig i den delen av Champions League eller Europa League som jag ville tillhöra och tillhörde en hel del år. Så det är klart att det påverkar. Och man ska inte dra likhetstecken att man måste komma från ett stort land för att vara en duktig domare. Det finns jättegoda exempel på domare som kommer från både Luxemburg och Seychellerna och Bolivia och mindre länder. Så att man behöver inte tillhöra de här topp 5, 6, 7, 8 länderna för att vara en duktig domare. Sen krävs det såklart väldigt mycket mer om du kommer från ett litet land. Mm. För du är van andra typer av matcher. Så att det påverkar.
Men du, elefanten i rummet då. Hur mycket får man, hur mycket pröjsar de för en Champions League-final?
En Champions League-final ger väl kanske, jag ska tro, 80-90 000 kronor numera. Med Euro-uppräkningen.
Sådär, ja.
Jag trodde det var mycket mer.
Men vad, nej, Jonas,
90 då? Kakor för en match.
Ja, vad tar du för en straff i 80:e då?
Ja, då frågar du fel person.
Ja, jag vet.
Men jag skulle säga så här, att lönerna ändå har höjts de senaste åren. Euron är bättre. Men det är klart, för en och en halv timmes jobb är ju fantastiskt bra. Men då ska man veta att som Champions League-domare så gör du 5-6 matcher på ett år. Varje match kan vara den sista. Ja. Men det som man ska veta att ingen domare dömer matcherna för
går,
pengar.
Det går runt massa...
När du har nått den nivån... Det är inte så att du får finalen, vad får jag för ersättning, och sen att du börjar förhandla, utan du bara tackar.
Det går en massa svinrika slovenska domare nu och bara så här skrattar hela vägen till banken. Vi går en härlig EM-sommar, du och Therese tillsammans med bland annat Daniel Nannskog kommer sitta i SVT i sommar och prata EM.
Det stämmer.
TV4 kommer också sända en del matcher, ska vi säga. Kommer det finnas, är det liksom någon konkurrens, känner ni att så här, shit vilket dåligt ställ de fick till och vi är lite bättre, eller liksom, hur går resonemanget inte här på redaktionen?
Det kan vi såklart inte berätta någonting om.
Nej, men hur väljer ni matcherna? Vem tar vad?
Det jag och Jonas är inte överhuvudtaget delaktiga i den processen. Vi får bara veta att det är de här matcherna som vi kommer sända. Jag vet inte riktigt jättemycket om hur den processen går till.
Det är precis som hemma på helgen. Man får veta vad man ska göra och så får man göra det helt enkelt. Det kommer vara en del nya regler också. Är det inte så, Jonas?
Ja, men det är inte så väldigt mycket som är nytt i regelboken, ska man veta. Det som är nytt i regelboken är formaliteter som är knappt värt att nämna. Det är till exempel exakt hur bollen ska ligga på straffpunkten vid en straffspark. Det som inte man tänker på som tittare. Det finns en del nya tolkningar lite grann kring handsregeln som vi ska gå in på nu. Men det är lite nyanser i hur man tolkar, men regeln är densamma. Men det som är nytt, det är att UEFA har varit jättetydlig med att säga till domarna redan vid deras första camp att det är bara kaptenen som får prata med domarna.
Ja, bra. Mycket bra.
Och vad händer då när målvakten är kapten och står 70 meter därifrån? Jo, det får finnas en assisterande kapten som får fram och prata. Och det här kommer då domarna berätta för kaptenen att nu kommer någon fram som inte är här, gå bort. Men det kommer att vara stenhårt, säger de. De kommer
är det gult
att
kort eller vad är det?
Ja, gult kort kommer att bli, säger de. Och då vet vi som har tittat på fotboll och hört det här så många gånger att det här håller de första matchen och så slappnar de av i andra och i tredje och i fjärde matchen har vi glömt bort det. Men nu tror jag att UEFA är medveten om att det här är ett skyltfönster för hela världen. Mm. Om de sköter det här så underlättar de för de ligor som sen från 1 augusti när det börjar ska införa det här. För det här är en ny tolkning. Det finns regelförsök med där man får inte gå närmare domaren än 4 meter om man inte är lagkapten. Och att det då ska ge ett gult kort. För de tycker att arbetsmiljön har blivit för tuff och för svår. Mm. Så det ska bli otroligt spännande att se hur det här efterföljs. Men då ska vi veta att landslagsturneringar är mycket lugnare än klubbturneringar. För det finns... Man spelar inte lika många matcher. Man hinner inte bygga upp ett hat och en antagonism.
säg det till Nederländerna och Argentina.
Ja, herregud. Ja,
där har vi ett undantag i det. De flesta andra, där blir det inte så ofta. Av den enkla anledningen att klubbar möts ju liksom vårsäsong, höstsäsong. Man spelar, det hände i fjol, det finns den här gången. Landslag möts ju inte lika frekvent på det sättet. Och varningssnittet är oftast lägre i landslagsturneringar. Mindre masskonfrontationer, så att det stora testet kommer väl i höst när The Old Firm och liknande börjar spela igen. Så hur går det när man ska respektera varandra?
Men du, Jonas Eriksson, Sveriges bästa domare och domarexpert. Om jag är portugisisk hetlevrad ytterback, får jag inte ens prata, får jag inte ens säga könsord till domaren längre? Det är en kulturförändring som ingen kommer att överleva. Får man inte prata ens med domaren nu?
Ja, men det där kommer ju folk att tycka och tänka. Ja. Och det är såklart att en svartvit domare som följer instruktioner, att bara kaptenen får prata, kommer att ge guldkort när vänsterbacken kommer. Det är klart, är det ett könsord så kan det väl rendera ett guldkort. Men kommer vänsterbacken fram och frågar hur många minuter är kvar, ja, då vore det väl väldigt konstigt om han i så fall får ett guldkort.
Ja,
okay. Så jag tror att det kommer finnas en pragmatisk anpassning till det hela. Ja. Men jag tror spelarna ska vara medvetna. Gå tillbaka till Barcelona 2010-11. När de satte i system att springa fram till domaren som flugor till en sockerbit, omringa med ett enda syfte, sätta press på domaren och få beslutet med oss. Det kommer vi inte att se. Då kommer det bli många gula kort, och vi ska ju veta, ackumulerade varningssystemet gör att efter två varningar är det avstängd. Det går ganska snabbt att få två varningar i en turnering. Så jag hoppas och tror att det kanske ger lite effekt.
Jag är inte helt leverad själv, jag pratar för portugisernas skull.
Du, Jonas Eriksson, supertack för att du vill vara med i 90 minuter plus tilläggstid. Vi önskar dig tillfrisknande. Vad gör du idag?
Recovery, återhämtning. Se till att jag är i full form tillbaka imorgon, så jag kan njuta av resterande del av helgen.
Mycket bra, ha en fortsatt trevlig helg, Jonas. Vi hörs framöver, det vet du.
Tack så mycket, jag tar hand om er.
Första fyra matcherna på kupongen är fyra säkra hemmasegrar. Boja! Här har den. Får jag en puss nu?
Nej, du får inte. Jag vet inte, Jonas och Therese, om ni har läst det här, men Therese, du följer italienska ligan. Vi pratar lite om vad som sker på sociala medier. Ett klipp som har...
Men det är ju pussen ju.
Ja, men det är ju sagt.
Ja, jag vill inte ha en puss, jag försökte komma in på det bara.
En stor viral spridning har denna puss fått. Det är alltså Bolognas successpelare Riccardo Calafiore. Han har precis spelat mot Juventus. Han har gjort två mål.
Sina två första Serie A-mål.
Jätteglad såklart. Och så blir han intervjuad i Green Room efteråt av en reporter.
I Green Room?
Har de inte det?
Sen när finns det ett Green Room i fotboll? Är det inte Melodifestivalen? Italienska, i Green Room?
Alltså italienska fotboll är väl lite som det. Jag tänker när de står och intervjuar. Det är mycket mer liksom trams.
De står väl typ på innerplan. Men alltså det är väl en sån reklambackdrop.
På den gröna mattan kan vi säga då.
Känslan är att det lika gärna hade kunnat varit Mello.
Okay.
Och det som händer är att Ricardos flickvän ramlar in i den här intervjun, ger honom en puss, och sen börjar de typ tokongla. Och det blir ett jäkla rebaldi kring det.
Tokongla?
Det gör de. Hon slätar av honom.
Vad är du för konservativ gammal gubbe som är så? Ja, det var ett hånger i tv. Alltså.
Det är på gränsen till befruktning det som sker i... Men visst är det, hon står kvar och bevakar sin man, va? Eller hur?
Hon står bredvid i intervjun och är väl stolt och glad för att han har gjort två mål, sina första Serie A-mål. Det här är en mittback. Bologna har gjort en jävla supersäsong. Hon tycker att det är jättetrevligt.
Reaktionen efteråt i alla fall, såhär, åh, hon är så svartsjuk och han får aldrig göra något någonting själv, och han får aldrig liksom, hon bara bevakar och bevakar.
Det är intressant att det är så många som vet så mycket om deras relation och om deras personligheter.
Men jag kan ju känna lite som sportintresserad, jag vill ju se, jag skulle bli skitintresserad om jag vill veta vad han tycker om matchen, och sen så bara helt plötsligt blir det en hångelfest av det hela. De kör ryska posten live framför en kamera.
Får jag fråga en sak? Reporten som intervjuar honom, är det en kvinna, så att det kan finnas ett triangeldrama här?
Det är
någonstans?
Ju så man gärna målar upp det i Italien. Det är ju en kvinnlig reporter, och så är det så, oj, hon var svartsjuk och hon ville markera nu mot den här liksom snygga italienska liksom tv-reporten. Hon själv har ju svarat på det, flickvännen, och bara typ lagt ut skrattgråt-emojis på den typen av
så
kommentarer.
Så där kände jag när jag gästade TV4s morgonshow. Min flickvän var där, jag och Steff, och det blev ju väl en kamp, va?
Ja, så kan det bli. Säsongsavslutning för det här programmet.
Känns trist.
Ja, men lite. Premier League är avslutat och City gjorde som alla ville, och sen så är det lite final.
Ville?
Ja, men det var ju...
Var det inte så många som ville det?
Från början så har alla sagt att det var liksom City som skulle liksom bara trampa hem det.
Att man trodde, inte att man ville.
Nej, kanske.
Jag måste fråga dig, Therese. När avgörs det här med financial fair play? De har ju 113 punkter på sig, City.
Kan 115.
115, 117, medan vi sänder ökare. Men när tas poäng bort? När blir de bestraffade för det här?
Det sägs ju att det är först till hösten nu som de ska ha... som liksom, Manchester City ska få möjlighet att försvara sig mot det här, och kanske till våren 2025 att vi har en dom. Det är ett enormt mål med regelöverträdelse det här.
Det kan bli poängavdrag för dem nästa säsong.
Det skulle kunna bli mycket värre än så. Det skulle kunna bli degradering.
Någon som ser fram emot nästa säsong, han har vi med oss på telefonen nu. LFC.se, det vill säga Liverpools svenska supporterförenings egen, Pelle Enberg. Hallå Pelle.
Hallå där, hallå.
Live från Njurunda.
Absolut, Guldkusten.
Du låter oerhört glad och tillfreds. Jag tänkte vi skulle prata lite om Liverpools säsonger.
Ja, men så dålig var man.
Nej, det var verkligen
jag hade
inte.
Tagit, innan säsongen hade jag tagit den där tredje platsen med öppna armar då, med tanke på vad som hände året innan. Så nytt mittfält, tycker vi har gjort det över förväntan. Vi var med i Liga Racet också en bit in i april och sen dog vi ut.
Och en cupseger har ni ju.
Ja, vi fick fyra. Klopp fick fyra och vi fick fyra på Wembley där i februari i ligacupfinalen. Så det är inte fy skam.
Klopps avskedsmatch var ju väldigt häftig också. Hela grejen runt hela staden Liverpool. Handen på hjärtat, Pelle. Grät du en skvätt när det var sista fighten?
Ja. Ja, men alltså det var faktiskt första gången tror jag på 8 år som jag inte såg. Ja, minus pandemin då, som jag såg sista hemmamatchen på plats då. Så att, men jag och frugan satt här i soffan och hölka i tv:n. Visst, det var känslosamt som 17. Men samtidigt som jag brukar säga, ingen är större än klubben och nu går vi vidare. Det ska bli otroligt spännande med en ny röst och Arne Slott. Och,
vad är liksom känslorna om Arne Slott? Kan du sätta ord på dem?
Ja, men alltså, det känns ju, han är ju, jag tror ju på honom och han, just med tanke på att han är duktig på att utveckla spelare och speciellt unga spelare, och Klopp har ju nu lämnar och en helt fantastisk grupp av unga spelare efter sig.
Mm. Men holländare va?
De har liksom, ja, och så har de lite liknande upbringing liksom. Han är från en liten sketen by där vid tyska gränsen. Och
Tysklands Njurunda.
Klopp är ju från glatt. Där nere i Schwarzwaldskogarna och den här Anna, de har jobbat bra i mindre, med mindre resurser i AZ och i Feyenoord och Klopp var ju i Mainz innan. Det finns många liknelser tycker jag emellan dem, men sen är det ju klart att vi kan inte gå omkring och tro att vi får en ny Klopp. Det är ju bara löjligt att tänka det va, men jag tror absolut på honom, att han är rätt man och vi kommer att stötta honom, så är det ju.
Kommer Van Dijk vara kvar?
Det är jag övertygad om. Jag kan inte se något annat. För det första har han ju ett kontrakt också. Och han är ju lagkapten. Jag tror han är jävligt stolt över det.
Mm. Om du får liksom gissa nu då. Det är ju helt blinda kort så att säga. Men vad tror du nästa säsong kommer bli bättre? Eller kommer City fortsätta leva på upp i toppen där och ni får harva runt andra, tredje?
Ja. Ja, men nu är vi ju tillbaka i Champions League också efter ett års uppehåll, så det blir ju spännande att se. Vi brukar ju kunna vara ett jäkla bra, av hävd ett jäkla bra turnerings- och cuplag va, så att, men ligan är ju liksom, nu har de ju vunnit och gjort något helt unikt, Manchester City, men det är ju som ni sa alldeles strax innan. Mm. Det är ju alltså cheating Manchester City. Det är ju så jävla bedrövligt alltihop. Så jag vill ha ner dem ut ur ligasystemet om det nu framkommer att de har, jag menar, 115 regelvidrigheter. Det är ju helt
per match. Alltså. Per match också.
Pelle, vi önskar dig en sommar fylld med kalla i kylen och ett härligt nästa säsong, så kan man säga.
Jajamän, men tack detsamma. Vad trevligt. Det var en trevlig säsong.
Det är säsongsavslutningen av det här programmet, men det betyder inte att fotbollsåret är slut för det, även om man ska säga det. Vi har ju faktiskt ett EM att se fram emot, och Therese, du kommer vara i allra högsta grad delaktig i SVT tillsammans med bland annat domare Jonas Eriksson, Nanskog och
absolut. Lite flera. Mm. Det ska bli superkul. Jag har längtat jättemycket efter det här mästerskapet.
Hur mycket läser du in dig speciellt på EM och de olika trupperna?
Jättemycket.
Är det så? Vad är jättemycket då?
Ja, men det är... Jag vet inte hur jag ska beräkna det.
Timtal eller?
Ja, mycket mer än vad du förbereder dig.
Väldigt många timmar. Alltså det är inte så 3 timmar.
En kvart eller?
Nej, jag tror han gör också jättemycket förberedelser.
Jag gillar SVTs team bättre än TV4. Ja.
Tack.
Team SVT här. Men du, vad är din spaning då? Vem kommer ta hem det här? Jonas Eriksson sa ju Frankrike.
Ja, och det är ju väldigt lätt att säga eftersom att de har världens bästa landslag. Men det betyder ju inte att de alltid vinner för det. Jag tror att jag landade i att jag tippade England i Expressens EM-magasin. Det känns som att England har aldrig floppat i ett mästerskap under Gareth Southgate. Deras liksom front Deras anfallare har aldrig, tror jag läste, kommit så, i så bra form in i ett mästerskap. De gör oerhört mycket mål. Så att England tror jag att jag landade i. Men jag tror också att det skulle kunna bli Portugal eller Tyskland.
England, samma grupp som bland annat Danmark. Det blir ju lite Skandinavien-koppling, kul att följa.
Danmark, där public service TV har förbjudit storbildsskärmar för alla danska krogar och pubbar om det inte är Danmark Radios egna.
Nej, gud vad tramsigt. Ja, det där är ju en folkfest. Hade vi liksom, om Sverige, nu kommer inte vi vara med i någon mänskap på överskådlig tid, men om vi hade varit med, då vill man ju ha den där stora sammankomsten och folkfesten. Och
det är väl bara att ha den så långt ifrån man får det.
Man får ha det 5 kilometer från deras egna evenemang, bla bla bla. Alltså för mig är ju inte EM fotboll, det är ju folköl och fest liksom.
Grupp B är det vi kallar för i kommande mästerskap för det som är dödens grupp. Mm. Där samlas Spanien, Kroatien, Italien och så får Albanien vara lite mer på ett hörn där. Men det är en tuff historia.
Otrolig grupp. Jag är väldigt, väldigt glad att vi i SVT sänder både matchen mellan Spanien och Italien. Jag tror att vi har, om det är Spanien-Kroatien eller Italien-Kroatien i första omgången också.
Häftiga matcher
alltså. Ja, det kommer bli så kul.
Jag säger som Marcus Birro. Italien är alltid Italien. Italia, bella Italia.
Live från London.
Mats Liljenberg, våran utrikeskorrespondent för dagen, otrogen kontoret, är det så? Jobbar du hemma idag som alla andra?
Ja, nej, inte riktigt. Jag har gjort som väldigt många brittiska och engelska fotbollsspelare nu när säsongen är över. Man har dratt söder ut för lite sol och värme. Så jag är faktiskt just nu i en solstol i Manilva i Spanien. Och det är rätt skönt. Faktiskt, även om jag gärna hade varit på Wembley i eftermiddag här och kollat cupfinalen mellan United och City givetvis.
Ja, det kom lite överraskad. Din fru undrar var du är någonstans. Ja.
Man uppskattar att du inte går liksom fullt ut fotbollsspelar och typ ligger så på någon beachclub i Dubai. Nej. Utan att det ändå är Spanien. Mm. Dit britter åker och tycker att det är för många spanjorer.
Jag hörde detta. Och jag håller mig ganska nära Gibraltar här också som fortfarande är liksom lite brittiskt. Så att jag har kopplingen kvar här.
Vad kostar en bira då?
Du har inte frågat José här.
José. Du, Mats, du har alltid hört på marken i alla fall. Vad pratar man om i fotbollsvärlden i London?
Ja, alltså, det stora i London och framförallt i Chelsea har ju varit sparkandet av Maurizio Pochettino, givetvis. Som har varit en väldigt bespottad tränare av Chelsea-fansen under säsongen. Men opinionen har ändå svängt här i takt med att Chelsea ändå har hittat formen och att Pochettino har fått ihop det här unga liksom orutinerade laget ändå till att spela riktigt fin fotboll och haft en riktigt bra avslutning av Premier League. Så när nu bomben släpptes att han får sparken, ja, då kommer fansen helt plötsligt i undsättning och tycker jättesynd om Pochettino och fattar inte alls hur man kunnat göra på det här viset nu när det äntligen börjar se lite bättre ut.
Det är ju aldrig kappans fel att vinden vänder, så att säga.
Nej, det är ju inte det.
Det var någon som hade satt upp en banderoll på Chelsea-grindarna vid Stamford Bridge. Complete circus, Chelsea FC, efter de hade sparkat på Pochettino.
Jaha, ja, det ser man.
Ja, nej. Så att det spekuleras ju vilt nu i vem som ska ta över det här. Ja, jag vet inte om man ska säga prestigefyllda uppdraget längre. För att det är ju liksom lite cirkusgott över det, om man säger så.
De har ju numret till Graham Potter och han gör ju ingenting nu för tiden heller.
Det enda han gör är att tacka nej till jobb. Han tackade väl nej till Chelsea utan till Ajax.
Han gjorde ingenting i Chelsea heller, säger Chelsea-fansen. Men vem tar över då? Är det han Maresca från Leicester? Vem är hetast att ta över Chelsea?
Ja, alltså Chelsea-fansen vill ju ha någon riktig hetsporre givetvis. Och Thomas Tuchel ligger ju högt upp på önskelistan om att han ändå hade hyfsad framgång med Chelsea under sin tid där. Men han ryktas ju å andra sidan vara på väg till United. Så att
Wayne Rooney har inte heller något att göra.
Jo, han har precis blivit klar för Plymouth Argyle. Det är Rooneys nivå.
Är det sant?
Ja.
Du, Mats Liljenberg, du får ligga och glassa lite där på playan. Ta en cerveza och våra vägnar.
Ja, det ska jag göra. Så ska jag se om jag kan få in i cupfinalen på någon inhemsk kanal här. Så kan vi njuta lite av den också.
Engelsk fotboll i Spanien, det är väl det enda de visar egentligen. Eller? Ja. Du, sköt om dig. Tack för den här säsongen. Vi hörs igen nästa, det vet du.
Tack själva. Ha det gott nu och trevlig sommar.
Nu är han äntligen här! Aftonbladets insatte sportjournalist och fotbollsexpert Disco Kristoffersson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Känner du lördagsvibben i hela kroppen?
Ja, verkligen, det är alltid lördagsvibbar när man är här.
Vilken är den porrigaste matchen i Allsvenskan den här helgen?
Ja, men det går ju inte att komma ifrån att det är Gais Häcken. Med tanke på Gais dundersuccé i Allsvenskan, vem hade trott det? Vi kan väl glömma vart jag tippar om inför säsongen i alla fall. Och sen då Häcken som hämtar upp mot Malmö. Så att jag är imponerande, det kommer bli en ruggigt bra match.
Häcken Simon Gustafsson var ju lite i hetluft. Jag har ett ljudklipp här med honom.
Det var stökigt här på slutsignal. Simon Gustafsson, hur uppfattar du det? Vad är det som händer?
Nej, både Botheim och Christiansens bästa egenskap verkar vara att snacka. Och det sa jag till dem och det gjorde dem upprörda. Så det är väl inget mer med det.
Simon Gustafsson, inte så imponerad av motståndarna.
Gillar ändå att han säger att de gillar att snacka. Han gillar att snacka ganska mycket han också. Och det var ju klassiska bilder, det var det väl inte, men det var roliga bilder när han går fram och liksom flinar där hela tiden och tycker att det här är skitkul. Han njuter ju av sånt där även fast han inte vill erkänna det. Så att han gillar det när det gnabbas. Och, skön profil.
Det är så roligt att vi liksom får ha kvar Samuel Gustafsson i Allsvenskan även när han flyttade, som att han och Simon är exakt likadana. Inte bara utseendemässigt utan också att de är liksom exakt likadana personer.
Precis.
De är så dryga och stödiga så att de gästar väl oss under höstsäsongen här, va?
Ja, det kan man
hoppas. Ja, jag tycker sånt där är kul. Det är sånt där som gör att Allsvenskan lever.
Mm. Ja, verkligen, verkligen.
Ja, men vi lyfter fram lite höjdpunkter från omgången som kommer nu. Det börjar ju dra ihop sig mot landslagsuppehåll. Inte riktigt den här omgången.
Alltid lika tråkigt.
Du tycker inte till det ens?
Alltså. Jag älskar landslagsuppehåll. Jag tycker det är svinkul.
Ja. Tills de har spelat, ja. Exakt.
Men du hade några spaningar kring de här matcherna som är mot slutet här nu?
Ja, men dels är det ju Djurgården och borta mot Mjällby. Skulle de vinna där igen så sätter de ju hård press på Malmö. Djurgården har gjort ett extremt bra liksom vårsäsong tycker jag då, sett till förutsättningarna och fått ihop laget väldigt bra. Så och de känns ju som liksom de som kan utmana Malmö om det är något lag då. Har ju också resurser att förstärka i sommar om det behövs. Även att det kommer in då Patrik Åslund som jag tror kommer bli en mycket eller så en förstärkning jämfört med Lukas Berg. Lukas Berg var jättebra. Kanske inte gjort så där många poäng som man hade velat. Här kommer Patrik Åslund in och gjort det väldigt bra i Västerås.
Menar du?
Ja, men absolut. Just när det gäller poängspelet. Jag tror att Djurgårdens balans på mitten kan göra det mycket bättre. För om man ska ta då Lukas Berg, han spelar ju på sin rätta position förra matchen och kommer göra en match till. Så jag tror att man kommer få ut mer liksom offensivt. Jag tror man kommer bli faktiskt bättre när Patrik Åslund kommer.
Ett litet fint örhänge i den här omgången, det är ju faktiskt också AIK Göteborg. Ja. Det är ju sen historiskt.
Vilken man frågar. Jag tror Göteborg går in med den matchen i en ruggigt bra känsla. De kommer till Friends med en 1-0-seger här senast i ryggen. Från att det var krisrubriker. AIK kommer från dunderkris, torsk mot Hammarby derbyt.
Googla dunderkris och så får vi se. Då får vi se diskosäktenskap på en bild. Det är inte dunderkris ens. Herregud alltså. Vad driver vi? Vad är kaffet?
Jo, men det är klart det är det. Om de skulle torska det här, då kommer det blåsa rejäla stormar på Karlberg. Det tror jag. Och framförallt då tror jag pressen kommer vara hård på Thomas Berntsen. Här kommer in en sportchef som har bara varit i liksom Sarpsborg. Fina Sarpsborg, en liksom familjär familj eller familjär klubb. Här har han kommit och liksom redan haft samtal med supportrar. Han har aldrig varit i den här situationen förut. Mm.
Jo, men samtal med supportrar har ju alla klubbar. Ja, men när det är AIK då är det liksom, han kommer mörda maffian som käkar barn till frukost. Och alla har väl samtal.
Absolut, men jag menar bara att det är en ovan situation för honom som jag tror gör att han är pressad.
Skitbra.
Du, vi pratade lite om AIK här. Du hade lite info kring AIKs psykolog.
Ja, men lite grann som vi har varit inne på här. Att när det stormar i AIK så blir ju allt jättestort. Och minsta lilla grej förstoras upp väldigt mycket. Och det blev ju en snackis här med psykologen. För de anställde ju en psykolog inför säsongen.
Det var inte Gudetti.
Nej, precis. Och sen så sa ju Henning Berg här på presskonferensen senast att han är inte kvar, det funkade inte. Och det togs ju inte emot så väl att han gick ut och sa det liksom öppet innan de hade kommunicerat. Då. Ja. Men sen så sa Berntsen att personkemin mellan Henning Berg och han fungerar inte. Men man vet ju inte varför. Men anledningen då, det ska ha varit dels att han fick inte med sig spelargruppen. Spelarna tyckte att det kanske var lite, ja, han fungerar inte med spelargruppen heller, men de, just det här med Henning Berg, då kanske han var lite för mycket AIK, den här psykologen, så han klev in i fotbollsskor på planen inför en match och frågade Henning Berg, du, vilken plats har jag på bänken? Och Henning Berg bara, ja, men du, vi ska ta psykologer på bänken. det funkar inte. Ja, i alla fall, nästa då så tror jag att, eller jag vet att det var mot, när AIK spelade 2-2 mot BP hemma, så var Henning Berg missnöjd, skulle skällde ut truppen. Då kliver den här psykologen alltså in framför Henning Berg och säger, ja, men så här kan vi inte ha det, du kan inte skälla ut spelargruppen. då var det kört.
Nu har, vi har.
En psykolog som går emot huvudtränaren, det tror jag aldrig har hänt i någon historia förut. Så att, jag kan faktiskt ha förståelse för att det inte blev någon fortsättning.
Hörru du, Disco Kristoffersson från Aftonbladet, stort tack för att du ville komma. Nu får du göra som AIKs psykolog.
Precis, gå härifrån.
Ha en skitbra helg, så vill jag säga.
Tack så mycket, detsamma.
Det är säsongsavslutning, det betyder inte bara spelarcirkus, det betyder också domar eller tränarcirkus.
Absolut, och den här sommaren är ju, vi kan börja i Barcelona. Där verkar det ju som att så mycket är såklart, och sen är det inte det, och sen är det klart igen, och sen är det inte det. Xavi berättade ju att han skulle lämna, det var ju någon vecka eller två efter Klopp. Så berättade han att jag kommer lämna i sommar, det är bra att veta när det är dags att säga hej då. Sen kom det ju här bara för några veckor sedan att Barca hade lyckats övertala honom att han skulle stanna.
Ja, det känns otroligt. Snyggt,
och det här handlar ju bland annat om att Barca inte riktigt har råd att registrera en ny tränare och sådär, för att de har ju fått sitt lönetak sänkt till hälften från La Liga och bland annat sånt. Så då gick Xavi ut och sa, men nu känns det jättebra, vi har haft ett möte, jag är helt med på det här, jag kommer stanna. Nu ska han ha sparken.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Stackarn.
Bland annat sägs det att Laporta, presidenten, blev irriterad på att Xavi gick ut och spelade ner förväntningarna på Barca inför nästa säsong och sa det att alla vet vilka liksom, ekonomiska bekymmer vi har och sådär, men vi kommer alltid göra vårt bästa för att vinna titlar. Och det tyckte Laporta att det här ligger inte i Barca DNA. Vi ska alltid gå ut och liksom, i alla fall låtsas som att vi är störst, bäst och vackrast.
Blanda inte in verkligheten i Barcas affärer.
Exakt. Alltså, är det någonting man har lärt sig de senaste åren, då är det att verklighet existerar ej i Barcelona.
Det borde, att man inte säkerställde då när man ville ha tillbaka honom. Är vi överens nu om att du kör och att vi är på gång? Så, ja, gud, det känns så bra. Jävlar vad det känns. Dåligt material ändå.
Ja, det är helt bedrövligt. Men det är jättemånga klubbar. Det är ju klart att Stefano Pioli lämnar ju Milan. Efter många framgångsrika år tog Milan tillbaka till Champions League, vann en ligatitel, gjort otroligt mycket bra för klubben. Klubbens bästa tränare sedan Carlo Ancelotti, tycker jag. Så Milan ska ha ny tränare, Chelsea ska ha ny tränare och United ska ju förmodligen ha ny tränare. Bayern München ska ju ha ny tränare, som att Tuchel har ju vägrat stanna kvar. De har ju verkligen försökt göra en Barca på honom. Stanna, snälla, snälla, snälla. Han har vägrat. Och sen så ska ju också Brighton. De Serbi har ju sagt upp sig. Så Brighton ska ju också ha ny tränare. Mycket som ska hända.
Det är kul att Bayern München då, den gigantiska tysken och hela södra Tysklands stolthet, de väljer tränaren från klubben som åkte ur Premier League. Company från Burnley, eventuellt till Bayern München.
Det tror jag kan bli väldigt bra. Jag tror att, alltså Vincent Kompany visade ju i Championship att han är en oerhört kompetent tränare. Ja. Sen lyckades han bara inte förvalta om det i någonting som också fungerade i Premier League.
Exakt, det är som Micke när han jobbar med det här programmet. Det är ju för dåligt spelarmaterial, eller hur?
Så är det.
Säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Satt det precis i halsen.
Ja, herregud. Ja, vi behöver en ny programledare här. Någon... Vi har kollat på var. Du har ju TBC, Micke. Ja,
min bensin räckte exakt så här länge. Ja. Du, det är veckans säkra kupongen i högsta hugg. Stort kupp-special på dem.
Spetsörnens bock. Ner med karerna. Så här blir det. Match nummer 5. Säker hemmaseger för Gais, som är årets utropstecken i Allsvenskan så här långt. Derby mot Häcken. Och match nummer 11. Grekiska cupfinalen inför tomma läktare efter att de har kastat fetaost på varandra. Panathinaikos är klassen bättre än lilla Aris. Säker etta. Säker hemmaseger. Match nummer 11. Tikanes!
Jag sitter också och grunnar lite på den här. Jag är mycket, mycket intresserad av att höra dina tankar om match nummer 13 faktiskt.
Det är alltså portugisiska ligan, Portimonense mot AVS Futebol do Sad. Hovmästaren, jag tar en sån, men ingen lök på min Futebol do Sad, tack, och en stor öl. Vilka härliga gäng alltså.
Helgarderar den. Ja. Nej, jag kollar egentligen bara lite högre upp. Match nummer 3 där det är Kaiserslautern i tyska ligan mot Bayern Leverkusen.
Vi har Sintlautern.
Torskade
Kaiserslautern
mot Atlanta i Europa League. Nu kommer de inte torska igen, utan de fortsätter sin streak. Spör Kaiserslautern på bortaplan. Och en bortaseger för Leverkusen helt enkelt.
Ja, match nummer 3, säker bortaseger.
Dags att stänga butiken för den här säsongen. 90 minuter plus tilläggstid tar sommarlov. Vi kommer kolla fotbolls-EM, vi kommer kolla på Therese och Daniel Nanskog och Jonas Eriksson i SVT-studion, våran favoritstudio. TV4 sänder ju också några matcher, men inte lika bra matcher, visst är det så?
Ja, men det får stå för dig.
Ja, men alltså, ni har ju ändå Spanien, Italien.
Den är jag väldigt nöjd med att vi har. Det är inte riktigt det enda, men vi fyller 90% av mitt EM-behov. Ja.
Premiärmatchen, Tyskland mot Freiburg i Skottland. Det är väl en TV4-match, va?
Det är en TV4-match. TV4 sänder även finalen.
Mm. Ja. Så ska jag med. I samarbete med Masked Singer går fyran in där. Ja. Nej, men vilket EM, det är ju för underbart. Jag älskar livet.
Vi ska
stänga den här podden i alla fall. Hur ser helgen ut för er? Vad ska ni hitta på?
50-årsfest.
50-årsfest.
Daniel Nanskog.
Oj. Alltså, är så avundsjuk på den.
Mm.
Alltså, om det är någon av alla 50-årsfester som man har varit på eller ska på eller kommer att bli bjuden på. Nanskogs 50-årsvecka, den är där uppe.
Där är du avundsjuk.
Ja, verkligen.
Mm. Ja. Ja, det kommer bli magiskt.
Kan vi lägga ut någonting på sociala medier från småtimmarna när de bara last man standing?
Ja, jag ska se vad jag kan göra.
Ja.
Jonas, hur ser din helg ut?
Är rätt kluven så här på eftermiddagen. Är det Manchester City med United FA-cupfinalen man ska se, eller ska man se skotska cupfinalen, alltså Celtic mot The Billy Boys, Glasgow Rangers? Allt talar för Celtic, men eftersom jag är gammal Rangers-kille man håller ju på Rangers i alla fall.
Det är inramningen Celtic-Rangers lär ju vara mäktig ändå.
Verkligen. Inramningen på pubbarna också. Jag kommer växla mellan två kanaler. Det passar perfekt i och med att jag är bipolär, va?
Exakt, mellan dina personligheter också.
Ja. Du då, Micke?
Själv så ska jag inhandla en del budvar eller annan tjeckisk dryck. Och sen ska jag se när Sverige skänkar upp Tjeckien i hockey-VM först. För jag tycker att hockey-VM...
Inte det sluten.
Men det här... Hockey-VM är ju det bästa sommartecknet, att det går liksom is.
Det är så vidrigt att ni, när vi är glada att det är, nu är det liksom inte vinter längre, det är inte kallt, det är inte is överallt, det är inte snö. Liksom, nu börjar det bli härligt och sommar och folk är glada. Då är hockey-VM så bara, ursäkta, ursäkta, nej, bort, spela i december.
Hör mig och Micke i våran stora hockeyshow, 60 minuter plus sudden death. Finns där poddar finns. Nej, men det är klart att ta VM-guld i hockey.
Och sen så blir det förstås FA-cup. Jag struntar i Celtic och Rangers, jag kör bara Manchester Derby där. Så är det. 90 minuter plus tilläggstid tar som sagt sommarlov. Lyssna på programmet, lyssna på gamla program. Minns oss så som bra det har varit. Så och hörs vi inte hösten.
Lyssna gärna på hur fel vi tippade ligan i början på säsongen. Jag hade inte en siffra rätt alltså.
Så är det. Tack för att du har lyssnat.